Artikel 5.
Människa och djur, på vilket sätt liknar vi varandra och hur skiljer vi oss åt? Det är frågor som du kan få svar på om du besöker utställningen Djuret människan. Lars Magnusson är museipedagog på Naturhistoriska riksmuseet.
Alla däggdjursskelett är i princip uppbyggda på samma sätt. Va? Vi har samma slags ben i kroppen. Det är bara att de ser olika ut beroende på levnadssättet helt enkelt. Mm.
Jag blev väldigt förvånad. Det första man ser när man kommer in på utställningen Djuret människan, det är ett giraffskelett.
Och det är ju ett sätt också att liksom väcka den här frågan. Vad är ett djur och är vi också ett djur? Titta på andra djur. Liknar de oss eller inte? Giraffen har precis lika många halskotor som vi har, trots att den har en enormt lång hals. Lika många ben i både fram- och bakben och i revben och allt sånt där kan man identifiera. Så att genom att börja titta på ett annat djur kan vi sen också jämföra med oss själva. Så att det som genomsyrar den här utställningen idag, det är just att vi vill lägga ett evolutionärt perspektiv på hur vi ser ut idag. Hur har de olika organen uppstått och varför ser de ut som de gör hos olika djurarter? Så man kan säga att varje djur är unikt på sitt sätt. Därför att de har anpassat sig till ett visst levnadssätt och en viss miljö.
Men ni jämför oss också med en dagmask. Finns det likheter mellan människa och dagmask?
Ja, alltså likheterna blir ju större ju närmare släkt vi är med varandra. Så att det vi i första hand jämför med här utställningen, det är ju andra däggdjur eftersom människan är ett däggdjur. Men vi vill ju också visa att allt liv har ett gemensamt ursprung. Vi härstammar från denna första cell som uppstod på jorden för länge sedan. Och byggstenarna gemensamma för alla djur, det vill säga DNA. Och det gör ju att det finns även likheter mellan dagmaskar och oss. Så att dagmasken dyker upp lite här och där i utställningen. Där vi kan se att dagmasken har också en hud, den har också hjärta. Den har också tarm, precis som vi. Men det ser annorlunda ut. Därför att dagmasken lever på ett helt annat sätt än vad vi gör. Så man kan inte säga att vi är bättre en dagmasken på att överleva, utan dagmasken är perfekt anpassad till sin livsstil och vi är kanske inte perfekt men ganska bra anpassade till det sätt vi lever idag. Då. Mm.
Om man vandrar här från station till station, det frågar sig varför har vi så långa ben? En del har ju långa ben, andra har inte långa ben, och det har du också svar på. Varför har vi som djur så långa ben förhållandevis?
Och det har att göra med det levnadssätt som människan ursprungligen utvecklar genom att vara strövare på savannen och jaga byten långa, långa sträckor. Så de individer som hade lite längre ben och som var bättre på att springa och gå och lite uthålligare, de överlevde i större utsträckning. Och är då det här benlängden ärftlig, som den förmodligen är, då går det i arv till ens barn också. Och sen under generationernas gång så blir benen längre och längre och längre. På det viset kan man säga att vi har fått våra långa ben som en anpassning till att vara uthålliga löpare. Mm. Jag tänkte mer på den här lilla interaktiva stationen, den missar vi lite grann. Ja. Där man kan hoppa, testa sig själv, hur långt man kan hoppa jämfört med andra djur. Vi sa att människan är väldigt bra på att gå och springa långt, vi är väldigt uthålliga. Det är kanske tillsammans med vargen, däggdjur som är bäst på det. Däremot när det gäller att hoppa är vi kanske inte världsbäst. I varje fall inte i proportion till vår kroppsstorlek.
Nej, och då kan man ju kanske prova att hoppa då. Ska vi se. En mus hoppar 45 cm, en groda 135 och en hare 205. Och en reporter med mikrofon. Ska man stå med båda fötterna på jorden?
Jämfota.
Jämfota. Då ska vi se vilket djur jag nu kan jämföras med. Nästan groda. Men så här är det då, vi har svårt att hoppa.
Ja, alltså vi är ju inte anpassade till att hoppa jättelångt, för att det befrämjar inte vår livsstil. Det skulle vara i så fall om vi tyckte att vi kan hoppa på våra byten och ta dem då. Men om man skulle jämföra sig med en loppa eller något liknande då, så skulle vi hoppa lika långt som loppan gör i förhållande till vår kroppsstorlek, så skulle en människa hoppa ungefär 80 meter. Så där ligger vi lä.
En del hoppar långt med ansats i alla fall av oss människor. Men vi utvecklar andra fångstmetoder än själva skuttet. Vi utvecklar fällor och vapen av olika slag.
Visst, vi gör redskap.
Ja, och så har du ett ägg liggande här. Det är väl ett ägg antar jag?
Det är ett ägg, ja. Ja, det här handlar lite grann om kön. Nu är vi inne på sex och samlevnad och fortplantningen helt enkelt. Själva bordet ska då illustrera ägget och spermien som sitter på ägget, och det är alltså gjort proportionellt i storlek i förhållande till ägget.
För om det här har en diameter på, som vi sa, 1,5 meter, så har spermien en diameter på kanske 2 centimeter och max det. Så där är väl de stora skillnaderna ungefär.
Jo, det stämmer.
Mm. Mm. Och så kan man runt här då se de olika stadierna på fostret här och också känna på det förstås.
Ja, naturligtvis. Det är plastmodeller man får ta på.
Mm. Mm. Så här kan man följa hur fostret utvecklas i en månad och så fram till födseln då. Och här borta då slutligen i ena änden av utställningen så kan man testa lukt, hörsel och sen också synen slutligen här, och också ett balansinne kan man testa. Men synen, vad är det jag kan se här? Ni har ställt upp en spegel och så en genomskärning av ett öga kan vi se.
Ja, spegeln kan man, med hjälp av den kan man titta lite grann hur våran pupill fungerar då, då. Att den vidgas när det är lite svagt ljus och den drar ihop sig när det blir starkt ljus då, och man riktar mot lampan. Modellen visar ju hur ögat är uppbyggt. Och sen kan man göra en liten test med de här rören också då.
Titta genom röret med ena ögat men ha båda ögonen öppna. Vad ser du?
Genom att konstruera olika typer av mönster och bilder då, så skickar man signaler till hjärnan som gör att den blir förvirrad. Och det här hjärtat till exempel, om du tittar på det.
Ja, det pulserar.
Ja, och det ser ut som det växer också.
Ja, visst gör det.
Större och större. Ja. Det är alltså hjärnan som blir lurad helt enkelt av att bilden är konstruerad på det sättet. Den är diffus i kanten och så också. Mm. Så dina sinnen, dina synsinnen skickar sådana signaler till hjärnan som gör att den blir helt enkelt förvirrad. Den får lite motstridiga signaler.
Mm.
Och det är samma med de andra mönstren här nere. Det ser ut som att de rör sig.
Ja, visst gör det. Intressant. Ja, precis. Och så har vi något i mitten, ett rutmönster i grått och grönt som ser ut att växa ut som en stor kudde. Och slutligen har vi då kommit fram till en monter där man kan se bilder på olika djur. Korpar, elefant och schimpanser. Ja, det här ser ut som en sån här traditionell monter.
Ja, men den vill väcka många frågor också. Så den är kopplad till textbäraren där borta.
Då går vi bort till den här textbäraren som den heter. Ja, kloka djur ska det här vara.
Kloka djur, ja. För ständigt så ställer vi oss den här frågan, är vi unika? Finns det någonting som vi kan göra som inga andra djur kan göra? Och då brukar vi ju nämna det här med våran stora hjärna, våran intelligens, våran förmåga att väcka känslor och känna, medlidande, planera och så vidare. Och i den här montern så visar vi lite grann att det finns faktiskt andra djur som kan göra det på samma sätt som oss, fast kanske i mycket mindre grad. Så att, om man har ett eget självmedvetande till exempel, och man kan planera en handling för framtiden. Som ett exempel har den här apan ifrån Furuviks djurpark, schimpansen, det var ett litet porträtt på. Han kan planera. De stenarna som ligger där, de har han brutit loss i en mur i sitt häng. Och de sparar han till dagen efter. Till besökarna kommer dit. För att då blir han arg på besökarna. Och då kastar han de här stenarna gentemot besökarna.
Mm.
Så han har liksom, gör en handling med tanke på att det kommer en morgondag när han behöver de här föremålen. Och tidigare har forskare ansett att sånt är det bara vi som kan göra. Men både kråkfåglar som råkan här och apor. Och en del papegojor också. Kan göra vissa saker som vi kan göra. Mm. Så vi är inte helt unika i allting som vi tror.
Nej, vi ligger närmare djuret än vi kan ana, och genuppsättningsmässigt så är väl det bevisat på många sätt.
Ja, precis. Likheterna mellan oss och en dagmask när det gäller gener är egentligen större än skillnaderna. Så kan man säga.
När man då har gått från giraffen där borta och till den här montern där du jämför olika djur med oss människor som vi är väldigt nära då. Vad önskar du att en besökare har med sig när man kommer härifrån?
Ja, naturligtvis så önskar jag mest att de har blivit fascinerade av vår utställning och fascinerade av hur naturens lösningar är många gånger så ändamålsenliga. Men också kanske har fått ny kunskap om hur lika vi är andra djur.
Men många frågor som man kanske har funderat på, frågor som man inte ens visste att man funderade på, de kan man få här.
Ja, man kan få svar på en del av de frågorna, men inte alla. Och det beror ju på att vi vet ju fortfarande inte allting.
Tack ska du ha för att du visade mig runt här.
Tack själv.
Sist här hörde du Lars Magnusson, museipedagog på Naturhistoriska riksmuseet. Vill du besöka utställningen så är adressen Frescativägen 40 och telefonnumret 08 519 540 00. Reporter var Bengt Rejhed.